Artikel 6. Söder på 1600-talet var ingen direkt avkopplande plats att vistas på. Här bodde de allra fattigaste. Pesten härjade, avrättningar, häxbränningar och tortyr var inga ovanliga inslag. Nu har Stockholms stadsmuseum startat vandringar där man får möta både spöken och höra gruvliga historier om denna tid. Elisabeth Bränning är antikvarie på stadsmuseet och leder vandringarna.
Detta träd skulle kunna stå på platsen för galgen. Här vi står på Pelarbacken ovanför Björns trädgård på Södermalm i Stockholm.
Där vi står nu, om vi hade stått här på 1600-1700-talet, då kanske vi hade haft några fötter som dinglade ovanför våra huvuden. Det skulle kunna hängt folk här.
Ja, man brukade låta dem hänga tills de ramlade ner av sig själva. Och det här är ju högt placerat ovanför landsvägen, Göta landsväg som ledde in till stan. Så det här var ett avskräckande exempel för folk som kom och såg det här.
Och under den här perioden, för då rör vi oss i 1600-1700-tal, då var Södermalm en rätt obehaglig stadsdel att bo på.
Ja, det kan man nog säga. Det fanns väl vissa glädjeämnen. Just här på Pelarbacken är det faktiskt ännu tidigare, det är medeltid. Som den avrättningsplatsen finns. Men sen flyttas den till Stigberget. Och då såg man folk från havet istället när man kom in.
Och förutom det här trädet då, som vi tror är en alm kanske. Vi är inte riktigt säkra. Här kan det alltså ha hängt folk då. Och var det många som avrättades under den här perioden på det här sättet?
Ja, jag har ingen siffra faktiskt. Men man har ju grävt i den här marken. Och då har man hittat rätt så många. Både sådana som har tydliga märken efter halshuggning och andra skelettdelar.
Nu går vi förbi moskén och på väg upp då mot Katarina kyrka. Och vädret skulle nästan kunna vara ett sånt här 1600-talsväder, eller hur?
Ja, kanske lite mildare nu ändå än vad det var då. För då finns den perioden då mot slutet av 1600-talet kallas lilla istiden. Det var väldigt kallt och det var missväxt. Och det kan vara förklaringar till en del saker som hände sen. Mm.
Du tänker nu på att man angav människor för häxeri?
Ja, jag tror att när mjölken sinar hos kossorna och när skörden slår fel, då vill man gärna skylla på någon. Mm. Och det kunde vara en olycklig kvinna eller faktiskt ibland man. Mm. I Stockholm rörde det sig bara om kvinnor. Mm.
Men runt om landet så pågick det här med, just under den perioden så pågick det här att man anklagade kvinnor, oftast kvinnor, för häxerier då, så avrättade man dem. Och här i Stockholm så var det en ung pojke som kom från Gävle och som var oerhört betydelsefull i den här processen.
Ja, han hette Jöns Jönsson Gris. Och han hade i Gävle angett sin egen mor för häxeri och också lyckats få henne bränd, så att säga. Och sen vandrade han till släktingar i Stockholm.
Och där fortsatte han med just angiveriet.
Ja, man vet ju inte vad som kan ha rört sig i den här pojkens huvud. Men han fortsatte att berätta de här historierna om barn som blev bortförda på nätterna av kvinnor.
Men slutligen så var det då en präst som insåg att detta kunde inte vara sant. Och det blev slut på just de här häxangivelserna och den här pojken avrättades.
Anklagelserna började hagla allt högre upp i samhället och bland annat Sofia de la Gardie, som var dotter till Ebba Brahe just, hon blev anklagad. Och då började Erik Noreus, som var kaplan, och också Urban Järne, som var läkare, att fundera på om det här verkligen kunde vara sant. Och till slut så erkände de att de hade kanske fått lite tyg eller de hade fått en brödkaka under den här svältperioden, och då hade de gått med på att berätta de här historierna. Mm. Och då måste man ju skipa rättvisa igen, så därför så dömde man då 4 av de här barnen, ungdomarna, till döden. Mm. Och de avrättades också.
Vi står framför en port här nu, och portar på den tiden, under pestens tid, då ritade man ett kors på de portarna, och de människor som befann sig inne, de fick inte komma ut.
Nej, det stämmer. De fick stanna där, och vare sig man var smittad eller ej så fick man stanna där inne, för man ville ju inte att pesten skulle spridas vidare. Mm.
Och det var många som drabbades av pesten. Det måste ha varit en oerhörd förödelse här på Södermalm.
Ja, det var det. Och den sista pesten framförallt, som kom 1710 och som det finns mer uppgifter om. Vi har haft flera pestperioder tidigare. Men där vet man att ungefär en tredjedel av befolkningen dog i den här epidemin helt enkelt. Och man höll som sagt folk inlåsta som, i husen som var smittade. Och på vissa håll på söder, bland annat Mariaberget, så såg man vita kors överallt har det beskrivits.
Vi ska gå in på Katarina kyrkogård här nu. Och det berättas också att upp till 1600 personer per vecka dog i pesten och att hela kvarter utraderades. Det måste ju ha varit makalösa scener som utspelades när de här människorna skulle hämtas, de här döda kropparna.
Ja, det berättas om en speciell likvagn, den stora likvagnen. Man hade ju inte tid med ordentliga begravningar, så det gick någon framför och klämtade med en klocka, och det var den själaringning man fick. Sen öppnade man provisoriska kyrkogårdar, bland annat ute vid Tant och Hage. Och där grävde man stora gropar. I kisterna hade man staplat 15-16 lik och strött kalk emellan, och sen kastades de här ner i de stora groparna och man strödde kalk igen. Mm. Och det här framförallt skedde på månaderna, och det finns vittnen som har beskrivit det som en väldigt, ja, en fruktansvärd upplevelse att höra de här vagnarna skramla fram på gatorna.
Vi står framför den här pampiga kyrkan som allt som oftast brinner ner. Den verkar vara drabbad av en förbannelse.
Ja, och det har att göra med Stockholms blodbad 1520. För då så tog ju Christian Tyrann, som vi kallar honom för, danske kungen som då fick makten, tog livet av ett hundratal svenskar. Svenska män faktiskt, på Stortorget i Stockholm. Och det där har väl många hört om. Men sen så packade han huvudena i några tunnor och kropparna i några andra tunnor, och så kördes det på kärra hit upp till Södermalm och till just den här platsen där Katarina kyrka nu ligger. Och där brändes de, istället för att de skulle ändå ha fått en hederlig begravning, dessa rådmän, biskopar, stormän, så slängde man dem helt enkelt i högar och brände dem här. Och detta var någonting som sedan gjorde att man öppnade ett litet kapell. Johan den tredje byggdes ett litet kapell här. Mm. Och det är det man säger då, att den här elden som då blossade upp, den har inte riktigt gått att släcka. Därför att 1723 var det ju en stor brand, Katarinabranden, då 500 hus brann. Och sen så 1990, så sent som 1990 har vi haft en brand igen. Så att det är någonting som är lite förhäxat med det här.
Men det finns något annat också, om det har med det här att göra. Det är svårt kanske att säga. Men byggmästaren när Katarina kyrka byggdes, han var en illa omtyckt person. Och kanske han har ett finger med i spelet.
Ja, ska vi gå dit eller?
Vi går dit. Ja. Ja, här kommer vi fram då mot den västra muren av en av de här delarna av kyrkan. Och här ser vi ett kors ungefär i midjehöjd, ett litet kors som kanske är 10 cm högt. Och då är den tvärgående bjälken över 5 cm, och så är det målat svart och silver.
Ja, och det här sägs ju då att arbetarna som byggde Katarina kyrka, de blev illa behandlade av byggmästaren, och till slut så tröttnade de helt enkelt, slog ihjäl honom och murade in honom. Det var ju ett bra sätt att få undan liket. Men någon skulle då ändå ha varit så from att han ristade in ett kors. Och det här är väl inte alls belagt.
Utan det man har inte gjort någon grävning efter den byggmästaren?
Nej, men man underhåller faktiskt korset. Och det har jag länge tänkt att jag skulle fråga någon i kyrkan om varför man gör. Men jag vet faktiskt inte riktigt.
Och spökvandringar och såna här historiska vandringar, det har funnits en tid i Gamla stan bland annat, och nu är det Södermalm som gäller. Men det är en kväll i veckan som man kan gå med, och då går man ifrån Stadsmuseet som vi nämnde tidigare.
Mm. Ja, det stämmer, från Stadsmuseet.
Mm. Elisabeth Bränning, antikvarie på Stadsmuseet, tack ska du ha. Och de som kommer och går de här vandringarna får en spännande stund.
Ja, det hoppas jag. Det tror jag.
Nästa vandring på Södermalm går torsdagen den 29 november. Klockan 18.30 går man från Stadsmuseets gård. Reporter här var Bengt Rejhed.